Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
På 90-talet så var jag en trogen prenumerant på en tidning som hette Edge. Den var proppfull med inspiration och energi från vad som lite slarvigt kallades för actionsporter. Men istället för att begränsa sig till bara en sport och ett område så blandade Edge in nästan allt. Kanske såddes ett litet frö till Husky redan där. Mannen bakom Edge heter Kristoffer Björkman. Jag intervjuar honom i avsnitt 87. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky.
Men det måste hitta så här i början.
Ja, det där blir nog jättebra.
Akta så inte rinna. Yes, yes.
Första gången vi träffades så... Jag tror nästan att det första du sa, förutom hej, var... Vem är du? Har du skrivit ditt livsmanifestan? Det var det första du sa till mig.
Men det är kanske det mest viktiga här i livet. Om man har kommit underfund med sin värdegrund och sin mission här i livet och så vidare.
När blev det aktuellt för dig att skriva ditt livsmanifest?
Rätt sent faktiskt. Kanske alldeles för sent. Och det har säkert att göra med någon form av 40-års kris eller liknande. Vilket är fantastiskt bra, för som du vet, ur kris kommer utveckling. Och så var det även i mitt fall. Även om jag utvecklas naturligtvis hela tiden löpande livet igenom. Men faktum är att min första stora chock av livet har ju präglats av rent lustdriven energi rätt framåt mot högt uppsatta mål och säkert en hel del prestation i det där och så vidare. Så jag har ju i princip rusat igenom livet, som sagt, driven av lust och nyfikenhet och engagemang och så vidare. Så att, men när man kommer liksom halvvägs i livet så finns det skäl att stanna upp lite grann och reflektera över tillvaron och försöka komma underfund med vad som fyller livet med verklig mening och sådär. Och det skedde också i mitt fall i samband med att jag sålde mitt företag. Jag separerade. Mina barn är så stora så att de liksom behöver inte den omsorgen egentligen som de tidigare har behövt och så vidare. Så det kom en del existentiella liksom frågor upp där som gjorde att jag satte mig ner och liksom la grunden till det nya livet här egentligen.
Är ditt livsmanifest någonting som ständigt revideras? Eller är det ganska...
Det är ju så egentligen med en värdegrund att den är normalt relativt huggen i sten, så att säga. Det är lite ett väsen, så att säga. Så den revideras inte fram. Det är såklart att man kan ändra på sina värderingar i någon mån. Men någonstans är det så att värderingarna ändras relativt sällan. Kan skruvas på lite hit och dit liksom, men det är relativt satt.
Det är väl kanske förståelsen för sina egna värderingar kanske som man kan komma in i ett sken ibland, att man kan själv göra nyupptäckter på hur man faktiskt resonerar och fungerar ibland kanske.
Ja, så är det. Jag jobbar ju rätt mycket med de här frågorna även sett ur ett professionellt perspektiv, och jag tycker ibland att det privata speglar det professionella och vice versa. Så att, och som bekant då, så är jag ju en relativt utpräglad entreprenör och inte minst webbentreprenör. Och i mitt fall så har ju så att säga missionen varit extremt central. Alltså, vilket är vårt existensberättigande, vad är det vi brinner för, vad är det vi strävar efter så att säga. Och Inspirerad naturligtvis av många andra gurus och liknande, och en av dem kanske Jim Collins, som har skrivit den här boken Good to Great och Build to Last, där han i sistnämnda boken pratar väldigt mycket om visionary framework. Vad är det som skiljer ett företag i absolut världsklass från andra företag som är bra men inte i världsklass? Och vad är det som gör att ett företag i absolut världsklass kan hålla världsklass från generation till generation då? Och han menar ju på att en av många faktorer är att alla de som håller absolut världsklass från generation till generation, de bygger sin verksamhet på ett visionary framework. Som i sin tur är en yin och yang-modell i princip av core ideology, som i sin tur består av core purposes och core values, och så har den en visionary future med vivid description av det här och sådär. Så att det där är ett visionary framework, det är relativt hugget i sten, och det är ofta grundare som kommer med det in i företaget så att säga. Ingen av de här företagen som är i absolut världsklass från generation till generation har som syfte att tjäna pengar, utan de brinner för någonting annat. Affärsidén är extremt viktig och affärsmodellen är jätteviktig, för annars går det inte att finansiera din mission. Det är ju lite samma sak i privatlivet.
Hur var du som barn? Från det ena till det andra.
Jag var ungefär som nu, ska jag säga. Jag har ju väldigt stort av mitt barnsinne kvar. Men jag var ju ett yrväder, kan man väl säga. Enormt engagerad, enormt nyfiken, massor med energi. Säkert ett ADHD-barn någonstans, men det fanns ju inte det på den tiden.
Det
var inte uppfunnet då. Och jag har aldrig gjort det där testet. Men folk som träffar mig ser tydligt att det finns tendenser till en del bokstavskombinationer här. Men mycket nyfikenhet, mycket mod, mycket engagemang,
mycket skrubbsår,
mycket kraft, mycket innovation, mycket skrubbsår, många skador, mycket bus, naturligtvis.
Allvarligt eller bara klassiskt?
Ja, allvarligt var ju allvarligt, men det är klart att man åkte fast då och då. För diverse olika skadegörelser.
Vad ville du bli? Visste du vad du ville bli?
Inte i väldigt tidiga barnaår, men relativt snabbt så hade jag en förkärlek för journalistiken och liksom, kanske lite vidare perspektiv, det här med förändra världen. Att liksom stå på barrikaden till det nya och förändra och påverka och så vidare. Så att rätt snabbt så bestämde jag mig för att börja skriva och framförallt fota. Jag fotade väldigt mycket. Jag hade mitt eget lilla labb redan som 13-åring och så vidare. Men det kanske också präglade min barndom, det här med rastlösheten och energin. Alltså jag var ju alldeles för rastlös egentligen för att plugga och liksom sådär. Men jag tänkte väl att jag måste göra det också, så jag läste ju naturligtvis på universitet och så vidare. Men jag hade redan börjat jobba. Så jag ringde upp de här liksom lokaltidningarna som jag tyckte var mest spännande att jobba på. För det var mest nyhetsdrivet och fan på lokal nivå och så vidare. Och där trasslade jag mig in rätt snabbt med lite streetsmarthet så att säga.
Var någonstans är du uppvuxen? För du är stockholmare.
Jag är uppvuxen på Mälaröarna. Mina första 17-18 år. Som ligger lite söder om, vad är det, sydväst om Stockholm. Så att i Stockholms län, ja.
Vad var naturen för dig?
Extremt central.
Under din uppväxt?
Ja, extremt central. Naturligtvis. Och äpplet faller inte långt från trädet. Så att mina föräldrar var ju också naturvänner av stora mått och sådär. Så att det var ju naturligtvis väldigt mycket tid som spenderades ute på cykel och kajaker och båtar och skidor och så vidare. Så att, och det var lite kul på den tiden, det var inte så noga där, man hade ju ingen säkerhetsutrustning, utan man liksom bara tog sina grejer och drog liksom. Jag minns att vi hade ju en fäbodvall uppe som farsan tjackade, som låg högst upp på fjället, det fanns ju inga vägar dit, så det var ju liksom 4 kilometer upp i ospårad terräng i princip. Och då var ju jag inte mer än 10 år, så det var ju bara att spänna fast ryggsäcken och skidorna på fötterna och traska upp liksom. Och det var ju inte ofta att farsan var med, utan det var ju, man fick ju halva dit liksom. När man kom dit så fick man gräva fram stället och tända upp eld i spisen och hämta vatten i bäcken, fanns ju inget vatten och el och sådär. Där bodde vi stora delar av året.
Och det var ingenting som du gillade alltid det var ingenting som du på något sätt gjorde revolt mot, att bara, nej, jag vill hänga i gallerien.
Nej, jag älskar det där. Så att ingen revolt mot det. Däremot så har jag har ju blivit lite av en rebell och revoltör i någon mening. Och det kan vi spekulera vad det beror på. Vill du höra?
Ja, men
spekulationen.
Please do.
Nej, jag tror att dels så ligger det nog i mitt DNA att vara då modig, innovativ och så vidare. Så det finns en nyfikenhet och det finns en vilja att hela tiden lyfta på nya stenar och så vidare. Så att jag har trott i alla fall att jag älskar att leva utanför komfortzonen. Så. Sen har jag blivit lite mer insiktsfull och inser att det är kanske andra som tycker att jag lever utanför komfortzonen, men själv har jag verkligen haft kontroll fortfarande, så att säga. Men jag lever lite extremare liv relativt. Liksom, det finns en massa galningar liksom som gör helt andra saker. Men så det ligger i mitt DNA, det där att vara lite av en nyfiken rebell, revolutionär liksom sådär. Så. Men jag tror också i ärlighetens namn att jag är uppvuxen någonstans i en högborgerlig miljö där liksom mamma har alltid haft den här strikta uppfostran att vara alla till lags liksom sådär. Och det där har nog präglat mig, att det där är nog en revolt från att vara alla till lags liksom. Så att, och det där är inte odelat positivt. Det har ju varit ett signum för mig som person och varit väldigt värdefullt i allt jag har tagit mig för att det har tagit mig framåt på massa olika sätt så att säga. Men det är ju också någonting knöligt i att om alla går där, då måste jag gå på andra sidan liksom. Så jag har enormt svårt att foga mig i gruppsammanhang så att säga. Som åker liksom långfärdsskridskor med SSK till exempel, då måste jag åka på andra ställen än vad de åker. Så det är någonting knasigt med det där.
För jag tänkte precis fråga ifall det här är egenskaper som man kan se hos dig som både gäller inom din karriär som företagare, men även inom din, vad ska man säga, karriär eller inom din erfarenhet av utövare av sporter. Att du liksom, till exempel det här med, som du säger, utanför komfortzonen kan man ju tolka dels som, ja men då är du den som avfärdar en fast anställning till förmån för att ge dig in i ett startup-projekt. Men det kan även vara egenskap som gör att du älskar att liksom vara ute i bland höga berg och frysomtåna liksom.
Nej men absolut så. Det där genomsyrar hela mitt liv. Både professionellt och privat. Så att det finns ingen skillnad där. Och faktum är att vad det gäller, jag har aldrig kunnat sära på jobb och privatliv. Det är liksom, jag lever ett liv. Och om det är jobb eller privat, jag har aldrig liksom riktigt fått kontroll på det där. Liksom. Så att det är helt klart så att jag lever på det här lite mer revolutionära sättet. Både i mitt privatliv och professionellt så. På gott och ont, får man säga. Jag vet inte om du har läst boken om Steve Jobs. På det senaste företaget jag grundade, om Injustice då, så, som jag nu har sålt, det, där så var det många som hade läst den boken när den kom för några år sedan. Och de menade på att jag var väldigt lik Steve Jobs. Och det är ju ingen fin kritik egentligen, för han var ju ett fullkomligt monster. Liksom. Men han hade sina kvaliteter som ledde till så vidare, men det fanns stora likheter.
Är det frestande att dra paralleller med, som jag nyss var inne och försökte göra, med om jag ska hårdra det liksom, där expeditionstänket liksom, det som driver en människa att klättra ett berg mot att driva ett företag som entreprenör. Lite det här att blanda sport eller liksom en prestationsinriktad idrottsutövare och jämföra det med en företagare.
Ja, men det finns enormt stor samhörighet och gemensamma nämnare för de där två delarna. Så jag menar, det är i princip samma sak skulle jag säga. Det är bara att man använder olika element helt enkelt. Så att, vad ska jag säga? Det finns en extremt klischéartad bok som heter Age to be Great, som någon kille som heter Richard någonting har skrivit. Och den är verkligen klischéartad amerikansk, men den handlar om vad som gör att man blir framgångsrik. Och han har gjort tiotusentals eller tusentals intervjuer med mer eller mindre framgångsrika människor. Och lyckats se mönster och brutit ner dem där i 8 faktorer. Och de där 8 faktorerna är någonting som går definitivt att applicera både i ditt professionella och ditt privata liv så att säga. Där ett är passion naturligtvis. Du måste ju älska det du gör, för annars orkar du inte jobba så hårt som det krävs för att verkligen. Så att work är en annan aspekt. Och sen hela tiden det här improvement, att hela tiden så hitta förbättringar på saker och ting och pusha dig själv över kanten är extremt viktigt. Fokus är en annan sak som är enormt viktig också, att fokusera på det, men inte så mycket så att du också stångar in pannan i blod. Du måste hitta alternativa lösningar, och sen måste du ha en jävla massa tålamod, och sen några andra grejer till. Och det där är någonting som är liksom utpräglat. Ska du klättra upp för världens högsta berg eller paddla över Atlanten eller vad fan du än ska göra, så krävs det exakt samma faktorer som jag nyss nämnde för att göra det som att dra igång ett företag.
Hade du aldrig tankar kring en vanlig karriär, inom citationstecken vanlig karriär?
Ja, det var ett märkligt begrepp liksom, så här, karriär, jag har aldrig liksom tänkt i termerna karriär, utan jag, som sagt, jag lever livet extremt lustfyllt, och jag lever också livet relativt närvarande, alltså medvetet närvarande. Jag försöker inte bekymra mig så värst mycket om morgondagen, och heller inte älta gårdagen så värst mycket, utan försöker liksom se vad jag har här och nu. Så att ja, din fråga var
vidare. Alltså, om man kanske tänker den omkring, när man är omkring 20 år kanske, när de flesta liksom på något sätt väljer eller det är med en ålder som har förskjutits lite den senaste tiden, men när man oftast halkar in på den banan som kanske klassiskt utbildning för att sen se ett vanligt 9-5 jobb och så liksom är man löntagare resten av livet liksom. Men för dig har det aldrig riktigt varit ett alternativ, eller?
Nej, det har aldrig varit ett alternativ, och jag har inte ens reflekterat över att det skulle kunna vara ett alternativ ens, utan jag har ju hela tiden bara försökt leva ut mig själv och förverkliga mig själv, så att säga. Jag har aldrig riktigt funderat kring de banorna, aldrig liksom planerat långsiktigt för en sån typ av mer eller mindre konventionell karriär liksom. Men hade jag fått spola tillbaka, det hade jag kanske skrivit mitt livsmanifest redan då, om det hade varit möjligt. Och det där kanske, någonstans kanske man har sitt liksom livsmanifest i ryggmärgen någonstans, så att säga. Men det skadar ju inte att faktiskt skriva ner och verkligen förstå vem jag är och vad som faktiskt är viktigt för mig och vad som gör att mitt liv fylls av mening. För att det som gör dig framgångsrik, vad nu framgång är, man skulle kunna definiera det som att du själv överträffar dina egna uppsatta mål och kanske till och med överträffar dem, når upp eller överträffar dem. Men det som gör det är ju de här 8 faktorerna. Så att naturligtvis, 1, follow your heart. Alltså, lita din intuition, följ ditt hjärta och gör inga liksom kompromissar inte på den punkten. Då får du inget lyckligt liv, skulle jag säga.
Om man ska titta tillbaka på de projekten du har dragit igång, har du alltid, när du börjar skissa på det, har du redan där satt upp tydliga mål?
Ja, det finns mål, men de är sekundära, skulle jag säga. Det viktigaste är missionen. Så att säga, vem finns jag till för? Och i mitt livsmanifest så har jag liksom kokat ner det till att det som gör mitt liv meningsfullt, alltså det som fyller mitt liv med mening, det är att fylla en viktig funktion inom områden som är betydelsefulla för mig. Så att jag finns till för mig själv, men också andra. Så att det är det som ligger till värdegrunden, eller det är det som är viktigt för mig, att då kunna liksom fylla den här funktionen, att hjälpa andra på något sätt, att serva dem så att jag sprider värde och jag får tillbaka det och gläds åt att jag lyckas göra det, så att säga. Det går att applicera i så oerhört många sammanhang, men jag själv är en viktig del av det. Jag måste bidra med värde till mig själv också.
Och det blir så du mäter då en relativ framgång i dina projekt. Det här har varit framgångsrikt, det här har inte varit framgångsrikt. Det balanserar du gentemot din mission och den.
Absolut så. Och nu sa jag att framgång är när man själv då når upp eller överträffar sin uppsättning och mål, så att säga. Men det måste ju då så att de målen, alltså den här med att du måste ju leva enligt dina värderingar och du måste ju ha en tydlig mission. Och sen så kommer ju målen med utgångspunkt från det. Och det är tillbaka till den här Jim Collins, som han skriver att ett företag också bör bedrivas. Jag tycker att man lite förenklat kan alltså applicera det som han skriver även ner på privat nivå, så att säga. Och så tror jag att jag relativt mycket har agerat. Och jag vet inte, jag har haft kanske, som sagt, ett sånt arvsanlag att jag har haft förunnat att kunna göra det utan att vara så ängslig och så vidare. Så jag kanske har fötts med någon form av hyfsad självkänsla där jag har liksom fått utrymme för att lita till mitt hjärta och följa det. Istället för att liksom ängslas åt att jag kanske måste vara jurist eller jag kanske måste hålla mig inom rimliga ramar här och hur ska jag tjäna pengar och sådär. Jag vet inte, det kanske.
Men har du någon med säkerhet och trygghet att göra också, att du aldrig har varit orolig, att du har vetat att ditt fall kommer inte vara så långt eller så hårt, eller?
Så tror jag att det har varit. Jag har upplevt att jag har en stark självkänsla och ett ganska gott självförtroende, och jag är tämligen orädd för det mesta, både själsliga utmaningar, fysiska utmaningar och intellektuella utmaningar. Jag gör mig relativt ofta sårbar i den bemärkelsen att jag öppnar upp mig själv och på så sätt gör mig sårbar för många människor och miljöer och så vidare. Och det är ju, när man gör det så får man en fantastisk möjlighet att komma i kontakt med både natur och människor i de miljöer man rör sig i kring. Liksom. Och det skapar fantastiska förutsättningar till ett rikt och levande liv. Så att det har jag fått med mig och haft förutsättningar och gynnsamma förutsättningar att få göra och kunna göra. Så att jag kanske har varit lyckligt lottad helt enkelt.
Du har gjort så pass mycket, om man ska titta på ditt liv som entreprenör, har du gjort så pass mycket så att jag känner att jag har medvetet har utelämnat det. Men jag kan verkligen rekommendera er som lyssnar att lyssna på en intervju med dig i en annan podcast som jag har lyssnat på i researchen till det, som heter, den heter Startup-podden. Och jag länkar till den på min hemsida, och nu om ni lyssnar via Acast så lägger jag in länken nu. Och där fokuserar ju på dig som entreprenör och primär. Men om du ska summera lite grann av de största och mest kända projekten.
Rent entreprenöriellt, hela livet är som en entreprenörsresa egentligen. Så att säga. Men om man ska bryta loss någonting då, om du talar liksom med lite mer kändare projekt då. Jag startade upp tillsammans med Jonas Bonnier faktiskt ett äventyrskoncept som började med en tidning som heter Edge Sports Magazine, som sedermera blev också Edge TV på ZTV, ZTVs populäraste sport- och äventyrsprogram, och också en webbsatsning. Så det blev ett litet mediekoncept som heter Edge där, Edge Sports Magazine. Och det där blev grunden också till den delen av Spray som var deras mediasatsning. För Spray startade redan av några klasskompisar till mig faktiskt, redan 95 tror jag, 96 någonstans där. Som en konsultrörelse som gjorde hemsidor till företag. Men jag som mediakille blev inbjuden att liksom vara med och dra igång mediedelen på Spray då, som sedermera blev Spray. Det hette ju Circus Media, vi startade ett företag som hette Circus Media då, tillsammans med Jonas Svensson då. Som sen tog över varumärket Spray. Så det var jag med och grundade tillsammans då med Jonas Svensson och så vidare. Och delen av det, vi sålde in vårt mediekoncept Edge Sports Magazine och lite andra tidningar. Så det la grunden till den mediasatsningen. Så på så sätt har jag varit med och dragit igång det. Sen drog jag igång inom ramen för Spray också. Då Mr. Jet, som tillsammans med den verkliga grundaren som heter Marcus Aldebäck där. Och det var ju en galen resa också. Vi lanserade ju Europas första online-bokningsmotor för resor. Och det också var tanken att det skulle bli ett medieprojekt egentligen. Men det blev aldrig. Det blev en online-bokningsmotor, ett online-bokningssystem egentligen. Så det drev under en kortare period under helt galna förhållanden, kan man väl säga. Ja, hela det där var ju en helt galen resa. Och därefter så grundade jag ju SF Anytime, som var en video-on-demand-tjänst redan 2001. Egentligen hette projektet Bonnier Bredband i grund och botten då. Och det skedde inom ramen för Bonnier Entertainment där. Och det var också helt galet, för det var också 10 år för tidigt. Så kan man kan sammanfatta det, jag brukar dra igång saker ungefär 10 år för tidigt. Och sen så var jag också med och startade upp då TV4 webb-tv, som sedermera blev TV4 Play. Vilket också var en galen resa. Och sen så startade jag mitt helt egna företag då för drygt 10 år sedan, som heter My Newsdesk, som är en PR-kommunikationsplattform då, som jag sålde för 2 år sedan ungefär, som blev ganska bra. Det finns i 7-8 länder sådär. Så är det.
Finns det någon röd tråd genom allt det här?
Ja, det finns en galning. En orädd galning, kan man säga. Det är den röda tråden. Nej, men det är kanske lite faktiskt av sanningen. Det är tillbaka till de här to be great, alltså de här 8 faktorerna som gör att man faktiskt gör det här. Man tänker på ett nytt sätt, man vågar tänka på ett nytt sätt, man vågar exekvera på det nya sättet. Man har tålamodet att faktiskt inte tappa sugen bara för att saker inte går. För det går inte, det är ingenting faller på plats. Du får ju liksom nej, 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 nej hela tiden. Och du måste ha tålamodet och drivkraften att liksom genomföra det i alla fall. Tro på dig själv, tro på det du gör. Så att det, och sen naturligtvis tillbaka till det här visionary frameworket, liksom att driven av en mission, alltså det finns högre syften att bara liksom få saker och ting att gå runt. Det finns en en underliggande existensberättigande som ger ditt liv mening och existens liksom. Ja, som en missionär. Man missionerar. Så att mitt sätt att sälja saker och ting, det är ju likt en missionär helt enkelt. En envis missionär.
Vad är den finaste eller kanske mest värdefulla belöning som du ser det, som du har fått genom din karriär som entreprenör so far?
Nej, men det är ju när folk, när man märker att missionen faktiskt får fötter, att den får lagakraft, att folk, att de man finns till för faktiskt blir glada och nöjda och för det som man skapar åt dem. Och den feedbacken man får för det är ju belöningen liksom. Så. Och sen finns det ju mycket av mitt entreprenörskap har ju handlat om, tillbaka till det här rebellen, att de kullkastar lite mossiga industrier, lite mossiga strukturer till det bättre för användaren. Så att när man märker att gamla mossiga andra företag som man kanske konkurrerar med faktiskt får problem och börjar apa efter det du själv gör, då har du ju någon som lyckats skapa en förändring. Och det är ju också en härlig känsla att faktiskt kunna påverka någonting som man brinner för till det bättre.
Entreprenör inom den här outdoor-branschen, jag vet, ibland så känns det, jag är trött på att hela tiden använda mig av begreppet outdoor, men jag vet inte, det är svårt att hitta någonting bättre.
Folk fattar vad du menar.
Folk, alltså. Precis. Ja. Är det en speciell typ av människor som, eller finns det en speciell typ av egenskaper hos entreprenörer inom just outdoor-branschen?
Ja, för att definiera branschen, alltså alla de här äventyren, apropå ytterligare ett extremt slitet begrepp som, ja, det kan man ha en hel podcast om det begreppet så att säga, men om vi ändå tror att vi fattar vad vi menar med det. Så där finns det ju en extrem entreprenörskap, i oftast i alla fall, och drivet av ett djupt engagemang och en djup vilja att ta sig någonstans. Så att säga. Så där finns ju en tydlig sån tendens. Det kanske inte är den outdoor-branschen vi talar om, utan du tänker på den industrin, den professionella industrin.
Ja, alltid från precis media coverage till industrin. Liksom. Ja.
Och om man tittar på då liksom alla de företag som jobbar inom outdoor-branschen, så är det klart att det finns en grundare till alla de här företagen, och den här grundaren är sannolikt en människa eller människor som lever som de lär, som drivs av en mission om att liksom vilja skapa bättre underkläder till exempel, eller göra det möjligt för att fira ner sig någonstans, eller klättra upp från ett berg, eller paddla en kajak och så vidare. Och sannolikt för att tillgodose sina egna intressen i frågan, för att kunna själv kunna göra de här grejerna bättre, men också alla sina polare som gör det här och alla andra människor som är intresserade av att paddla, cykla och springa och så vidare. Så skapa förutsättningar för dem att leva sitt liv fullt ut enligt med deras intressen och deras värderingar. Det är nog förmodligen det som sammanfattar vad...
Lite Yvonne Chouinard,
ja.
Tänket liksom.
Mm. Men hela den industrin som då hamnar i det här kvartalsrapportsracet, liksom att det bara handlar om att tjäna pengar och börja titta på, liksom då är man jävligt farligt ute skulle jag säga. Dels för att det inte alls blir lika roligt att bedriva sin verksamhet, och dels för att faktiskt verksamheten kommer att bli betydligt sämre. Så därför är det så extremt viktigt för alla som jobbar, oavsett bransch, men inte minst autobranschen, att faktiskt följa sitt hjärta. Att faktiskt förstå vem man finns till för och faktiskt hjälpa dem, oavsett om det finns en ekonomi eller inte i just det. Det är det grundläggande. Sen är det naturligtvis viktigt att kunna finansiera sin verksamhet, för annars går man i konkurs och då kan man ännu mindre hjälpa dem. Liksom. Men det får inte vara det viktigaste att tjäna pengar. Liksom.
Då kommer kanske tillbaka till några age to be great-faktorn där med uthållighet, att man måste ha tålamod att uthärda och inte bara tänka på quick fixes liksom, utan att tänka
absolut
långsiktigt.
Absolut så.
Ditt eget friluftsliv idag då, vilken typ av sporter och upplevelser drivs du av och har byggt upp din person?
Ja, alltså om man spolar tillbaka lite grann i ungdomen, så gjorde jag ju i princip allt. Det var ju ganska, jag var ju ett yrväder redan som ung som provade enormt mycket och var rätt orädd för det mesta så att säga. Och sen när jag drog igång där Edge Sports Magazine, så levde jag i bokstavligen med en myriad olika typer av sporter / frilufts outdoor-aktiviteter så att säga. Och det roliga med det där, det var ju det att jag också med lite så här auktoritetsproblem och lite så här begränsad social kompetens, att jag gjorde ju allting som jag själv bevakade. Så att bevakade jag någon snowboardåkare eller skidhoppare, så gjorde jag ju samma hopp i princip liksom. Så att jag ville ju göra allting som alla andra gjorde. Så att, ja, herregud, jag gjorde ju så jävla många galna grejer liksom, och har ju alla tänkbara cert, allt från fallskärmscert till flygcert och parapontcert och dykcert och liksom, allt det där gjorde jag ju. Och mycket av det har jag ju kvar idag. Jag är ju enormt bred i min utövning, så att jag gör ju väldigt mycket så. Men jag är ju också, jag går ju under radarn. Jag syns ju aldrig någonstans. Jag gör ju mina grejer. Men jag lever ju, jag spenderar minst en eller ett par timmar ute i skogen med något, eller något verktyg, någon paddel eller någon cykel eller någon klättringslina eller någonting liksom.
Men när du gick från Edge till de här andra, för de andra företagen du har varit involverad i har ju varit ganska frikopplade, eller kanske till och med helt frikopplade från just den här outdoor-branschen och friluftslivet.
Absolut.
Var det ett problem liksom?
Nej, inte ett odelat problem, för att i grund och botten har jag drivits av utmaningen i sig, och jag tycker att det är enormt spännande med de fysiska utmaningarna, men likväl de själsliga och de intellektuella. Så de själsliga och intellektuella utmaningarna är ju också otroligt spännande, och det är vi tillbaka till det där med som vi pratade om tidigare där, att det faktiskt finns väldigt tydliga paralleller med de professionella utmaningarna och de privata utmaningarna, med att driva ett företag eller att klättra berg, det är liksom inte så stor skillnad så. Men visst, skogen, havet, fjällen, det är ju liksom element som inte bara ligger mig varmt om hjärtat, utan det är ju väldigt mycket jag. Så att, och det är ju nästan ett problem. Alltså jag mår ju fysiskt dåligt om det är solsken eller det är snö eller någonting, och jag inte, så då åker jag ut liksom. Det finns ingenting som kan hindra mig så. Däremot är det inte nödvändigt för mig att klättra upp Mount Everest. Jag känner inget sug till att, jag har blivit medbjuden många gånger att klättra upp Mount Everest, men jag tycker att det är dyrt, det är skräpigt, det är trångt med folk. Det finns massa spännande berg, behöver inte alls vara lika höga. De kan vara väl så utmanande. Du kan riskera livet om du vill bakom kröken. Så, där finns fantastiska äventyr, fantastiska utmaningar. Mycket mer lättillgängligt och mycket mer spännande och så vidare. Jag vill inte på något sätt ta udden av de som klättrar upp för Mount Everest, men det här att prestera det högsta liksom, det är inte riktigt min drivkraft. Och det där är ganska intressant också. Det är ytterst sällan som jag tar på mig nummerlapp faktiskt. Jag drivs inte riktigt av den här folksamlingen, högtalarna liksom sådär. Nu i helgen så sprang jag ju själv ut i Tysta nationalpark, nästan 3 mil liksom. Det rev jag av lite snabbt liksom så här, och driven av naturluft liksom så där. Men Lidingöloppet skulle jag aldrig springa. Jag tränger ihop med alla de där människorna. Jag tycker inte om den här folkfesten liksom. Det är inte riktigt min grej.
Har du haft skulle folk kunna beskriva dig som en adrenaline junkie? Har du haft mycket såna här, du nämnde berg till exempel, har du kört några liksom tuffare rutter, har du liksom varit ute på
det, allt är ju relativt. Det finns ju alltså om man tittar på gemene man och skulle gå ut på stan här, så skulle de alla flesta se mig som en fullkomlig galning och definitivt en adrenaline junkie. Men i mina kretsar där jag rör mig så ligger jag nog relativt i skymundan. Om man tittar på skidåkning till exempel, det är väl kanske nästan min, jag är ju född med skidor på fötterna liksom, så att så känner jag mig som en native skier någonstans så. Men i mina kretsar, alltså riktigt professionella skidåkare som gör riktigt så här first descents ner för väldigt branta farliga grejer och så där, där är jag inte i närheten.
Har man liksom inte droppat 30 meter där var det ingenting.
Precis, så jag har inte droppat 30 meter, jag har droppat 20 kanske liksom sådär och så, men inte så här, jag har gjort volter från klipper och jag är fortfarande mina så kallade 720 i svarta linjen i Åre och liksom sådär, ändå jag är 48 liksom, så att jag gör nog grejer som få 48-åringar gör, det skulle jag nog tro. Så jag har en enorm fysik. Så sett ur det perspektivet. Så att jag tränar ju i princip 2 timmar varje dag. Jag gör yoga varje dag på morgonen. Mediterar varje dag på morgonen. Så att min kropp är bra shape. Och därtill ganska orädd. Så att jag håller mig Men det är relativt som sagt. Jag är adrenalinjunkie, ja, till vissa gränser. Men...
Av de här, av dina egna erfarenheter av den här världen, om vad det är för, vad du har för minnen och erfarenheter som på något sätt sticker ut, och kanske om det är någonting som har lämnat mest avtryck hos dig då, både kanske positivt och negativt, antar jag.
Ja, alltså så här är det med mig, att jag som det kanske har framkommit här under intervjun liksom, så är det så att jag älskar ju att liksom utmana mig själv, att röra mig fysiskt, i synnerhet i en naturlig terräng liksom. Jag älskar att vara högt på bergen, långt ner i havet liksom, fort, snabbt liksom, och jag älskar att röra mig med såna här människor. Så det innebär ju att jag har ju liksom varit med på en massa olika typer av äventyr, inte sällan i kölvattnet av någon frontfigur så att säga, så att jag har ju naturligtvis hoppat fallskärm, och jag har ju seglat parapontflyg, och jag har ju gjort akrobatflyg och segelflyg, och jag har ju gjort massa, och gummibåt mellan öarna och Azorerna, och seglat Hobbycat i Filippinerna, och Camel Trophy genom hela Mongoliet, och du vet, massa såna här knasiga grejer. Oftast med kamera, oftast som en journalist i rapporter, men också som därmed också någon utövare. Och det gör ju, det finns ju hur mycket som helst att berätta om alla de här äventyren. Så jag vet inte om jag ska nämna något exempel. Men, där man har varit nära att mista livhanken många gånger.
Det är oftast det som blir de bästa lägereldshistorierna.
Liksom. Ja, vad ska man säga? Nej, men det finns ju hundratals historier. Men om man refererar till, ja, men bara det som top of mind, det som när jag plåtade, det var faktiskt Matte Notlind som bodde i Chamonix då, känd skidåkare och äventyrare liksom. Han drog med mig på någon basejump-hoppning där i vid Maglonklipporna, vill jag minnas att det hette, några mil söder om Chamonix där. Och vi ville hoppa själva. Jag hade ett fallskärmscert, jag hoppat fallskärm själv. Självklart alltid med någon genväg, att man inte riktigt går kursen, utan man liksom smusslar sig in liksom sådär. Men nu blev det inte så här, så jag valde att plåta det där. Men jag lånade lite rep av Matti där, och så fyrde jag mig ner. Så jag hängde och dinglade med 400 meter luft under fötterna ner till marken där de skulle hoppa. Och de måste stressa de här basenpopparna, så jag var också lite stressad, så jag fyrade ner mig där. Och när jag hängde där och dinglade 4 meter ner från den här bergskanten, då inser jag att jag glömt att säkra selen där, så att den här liksom flärp, selen höll på att lossna, så den drogs ur, så plötsligt så lossnade det då, så själva midjebältet där, och jag fick precis tag i repet, och utan att jag visste ordet av, så hade jag alltså dragit mig upp själv i mina svaga armar de här 5 meterna upp till base-plattformen där. Så det var en jävla obehaglig historia. Ja, det finns hur många sådana här berättelser som
helst. Men en sån incident, du har aldrig varit med om någonting, försatt i en situation eller varit med om någonting där du på något sätt börjar ifrågasätta, men vad i helvete håller jag på med? Att du liksom på något sätt börjar backa ur?
Nej, jag har aldrig Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag har hamnat i laviner, jag har varit nära att dö många gånger, ska jag säga. Verkligen. Hemska olyckor. En annan jävel, jag jobbade lite med Felix Oppenheim och Felix-gänget där på skidåkningen. Ibland var jag modell, ibland hade jag kameran själv liksom, sådär. Men när det inte fanns modell så var jag tvungen att göra klipphoppen och sådär. Jag kommer ihåg en ganska obehaglig grej. Alltså på väg ner från berget där så fanns det en serpentinväg. Och det här var lite senare på året, så att det var ingen snö egentligen. Det var bara på den här serpentinvägen som det var lite upptrampat.
Alltså en bilväg? Eller
en bilväg eller en stig kan man säga. För det var en slinga som ner för berget. Och det fanns ingen snö någonstans. Det var bara på den här upptrampade vägen. Och den här lilla remsan, den blev mindre och mindre vart efter dagarna gick. Och vi kom ner på samma ställe där. Och sen så körde man på ett ställe, så var det en störtloppsträcka som man skulle köra ner. För då fanns det en skuggeplats en bra bit längre ner där man kunde bromsa. Jag kom lite för nära en annan snubbe där, så jag var tvungen att försöka bromsa. Jag for rätt ut från den här SMT-vägen och flög säkert 70 meter bland stenblock och granar och grejer. Liksom, rätt ner där bara. Men klarade livhanken. De trodde att jag bokstavligen hade dött. Liksom. Det hade väl vilken annan människa som jag haft. Men det var ett mirakel att jag överlevde det där.
kan man säga. Så det, men som sagt, många galna grejer har jag ju upplevt så, men aldrig liksom
Där måste stanna upp och reflektera liksom.
Stanna upp och reflektera varför?
Ja, eller gör någon slags kursändring. Det är inte det, allt är bara på ett sånt slags
steady flow. Alltså, någonstans är det så att jag ändå på något sätt har triggats av det här, att det finns en någonting som hela tiden har kittlat, att istället för att skrämmas av det som händer så har jag hela tiden velat komma tillbaka till det. Men det kanske beror på att jag aldrig fått den riktiga jävla smällen liksom. Mm. Att jag har bokstavligen dött typ så. Utan att hela tiden har funnits när man flyger ut i de här olika sammanhangen så finns det någonstans ett liv som blir tvärtom eftersträvansvärt på något sätt. Liksom. Livet blir aldrig så rikt som när du lever på kanten till liksom, mellan liv och död någonstans, kan jag känna. Så. Och det är kanske lite förmätet av mig att sitta och prata om de här grejerna när det finns folk med riktiga äventyr som verkligen kämpar med liv och död. Liksom, sådär. Men som sagt, jag har gjort en hel del grejer som har varit nära. Det här var ju löjliga grejer i och för sig, sådär, men jag har ju korsat många kontinenter och lite sådär på jävligt äventyrliga sätt. Men det är ingen som har skrivit om det och så vidare. Jag red kamel genom Great Thar Desert mellan Pakistan och Indien där. Och det var ju fullkomligt livsfarligt när jag var 20 år liksom. Och det kom rövare där och de med gevär och grejer och de tog våra grejer där och du vet så här, och så blev vi lämnade ensamma mitt i den där öknen liksom, med bara en kamel som man inte kände till. Ja, det fanns massa sådana saker som men det kanske vi inte ska ägna all tid åt det här programmet att göra, men
allt adderas till den totala paletten ändå
liksom. Den totala paletten, ja, precis.
Har du varit intresserad av trender? Och det behöver inte vara på så vis att det är viktigt för dig att göra rätt saker och bära rätt saker. Men jag tycker man kan fortfarande vara intresserad av fenomenet trender. Har du ett öga för sådant och en förståelse för sådant? Hur sånt kommer att gå?
Från hjärtat nej, tror jag faktiskt. Jag tror inte att jag är ganska dålig på sådana saker. Mm. Så. Nej, jag vet inte riktigt. Nu måste jag tänka till lite grann här. För jag anses vara exceptionellt bra i det vad det gäller mediekonsumtion och sådana grejer. Där håller jag mig absolut i framkant. Där har jag hållit föreläsningar för tusentals personer om liksom kommunikation i nya medier och en och andra. Så det, där har jag ju varit i framkant. Och sett ut autor...
Det var precis det jag tänkte säga. För att göra det eventuellt lite lättare så skulle jag då liksom på något sätt fört dig in på om du ser från kanske 80-90-talet, eller om man säger i alla fall från då du började jobba med Edge tills idag, tills 2015, om du kunde på något sätt lite grovt skissa på rörelser av trender inom just den här inom outdoor-branschen liksom. Åt vilka håll, vilka svängar tycker du saker och ting tar, om vi ska nu måla med en väldigt
spred pensel? Det är en jävla svår fråga. Alltså, tillbaka till Edge, där höll vi oss under 7-8 års tid som liksom kanske är en av ledande medierna åtminstone i Sverige och Norden om liksom det senaste inom äventyrs, sport och en och andra. Så där höll man sig ajour med. Och då, jag satt ju till och med i tv-soffan i TV4 och berättade om de här senaste sporterna och bla bla bla. Liksom. Så att på den tiden så vågade jag nog påstå att jag hade rätt bra koll. Så. Men nu har jag nog inte riktigt bra koll på vad det är för typ av sporter som gäller och inte gäller. Och utrustningen är nog rätt dålig. Liksom, så där. Däremot så det finns ju ett enormt stort intresse inom den lite bredare outdoor-industrin, om naturen och friluftslivet och så vidare. Och där har jag grävt mig rätt djupt. Och där ser jag ett movement, alltså en rörelse som går mer åt det lite naturnära och så vidare. Även om det finns enormt starka krafter som tar folk därifrån. Så att, och det kanske vi kan prata lite mer om. Så att den trenden jag kanske har lite koll på vad som händer inom det lite bredare friluftslivet och outdoorlivet så. Men du vet, vilken är den senaste skidbyxan och liksom den då anses bästa skidorten eller skidrestaurangen eller sådär, det har jag ingen koll på.
Hur såg sport och outdoor media ut när ni drog igång Edge?
Ja,
Vad var det för värld? Vad var det för land som Edge landade i?
Ja, alltså först kan man väl säga att Edge stod igång när liksom på den tiden då det bara fanns traditionell media, alltså radio, press och tv och så vidare. Så att det präglade ju liksom media på den tiden. Men man hade ju naturligtvis transport, snowboarding och så vidare som förebilder och olika amerikanska tidningar och tv-sändningar och så vidare. Men det var ju ganska, ska man säga, det var ju ganska traditionellt och det var ganska mångfacetterat, var ju motsatsen till mångfacetterad, alltså väldigt enkelspårigt. Sparsamt, enkelspårigt liksom sådär. Så att det även sport och äventyrsmedia och outdoormedia, det präglade, fick ju sina fötter som allt annat när internet började ta fart i slutet av 90-talet och definitivt på 2000-talet liksom. Så då bara blommade det ut med alla tänkbara konstellationer och rörlig media kors och tvärs, och det är ju så jävla häftigt liksom.
För jag kommer ju själv ihåg, jag var ju en trogen Edge-prenumerant och det begav sig. Och det var ju en fantastisk viktig tidning, kände man ju liksom själv, för mig och mina kompisar liksom. Var det någon lucka som ni ville fylla liksom?
Ja, idag hade det nog varit en blogg skulle jag säga. Men då fanns ju inte bloggen, så då gjorde man ju tidning, så att alla de, och det var ju mycket krångligare att göra en tidning eller en blogg så att säga, så att de mest envetna, envisa entreprenörerna som brann för det de gjorde en tidning istället. Och därför blev de så få, men de som kom, de kom liksom. Och fyllde viss glädje och så här till sådana som du och som läste och prenumererade på det här. Så vi hade väl så här något 80 000 läsare totalt liksom. Och sen så när Edge TV kom så blev det mer då. Vad var din fråga, Magnus? Det var att...
Om ni ville fylla någon lucka?
Ja, det är såklart att vi vill fylla en lucka. Vi vill ju skapa ett forum som gör det möjligt för folk som är intresserade av de här sporterna att faktiskt få hålla station med vad som händer och vilka som gör vad och vart man kan resa och vad man kan göra och vilka pryttlar som finns och en och andra. Så det var ett klassiskt äventyrsforum.
För det jag gillade väldigt mycket var just att det var inte åka skidor. Det handlade inte bara om en sak, utan den följde säsongerna. Den blandade in allt från musik till film och mode och sommaraktiviteter, vinter, det var väldigt...
Du sätter ju fingret på, eller vad säger jag, huvudet på spiken där. Det är klart att det var så, och man är lite försiktig med att ta ordet i sin mun, men vi var ju ett livsstilsmedia. Och vi såg ju att det fanns en livsstil, och det var ju, vi själva var ju, och vi älskade ju den musiken och modet och alla de här lite mer extrema uttrycken helt enkelt. Och det var ju så i skateboard och snowboard och surfing liksom, att det är inte bara en sport, utan det är de facto en livsstil. Det finns ju så många surfare idag som bara drar till Tore och de bara älskar att ligga i paddla vattnet liksom. Det är därför liksom de här suppbåderna också liksom tar fart liksom, för att det är känslan att stå på vattnet, bara liksom den frihetskänslan att vara i de miljöerna så att säga, är väldigt viktiga liksom. Och musiken är djupt integrerad i de här sporterna liksom. Och det, vi såg även det i inte bara liksom den klassiska snowboard, skateboard och surfing, utan det även i klättring och även i mountainbike, som var liksom klädeskulturen, hur man tältade, vilken musik man lyssnade på. Det var liksom djupt integrerat i varandra liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hur mottogs ni av i communityt och andra övrig media?
både på ett bra och dåligt sätt kan man säga, eller var det positivt och negativt. Det var ju många som tyckte att vi var alldeles för breda, för att vi, och det var vi också, och vi blev inte så, vi blev inga nördar, så blev vi inte så skickliga på att veta skriva exakt rätt om klättringen, utan det blev lite liksom livsstil av istället då. Och det var så vi valde att göra det, och många uppskattade det, däribland du då kanske då, att få lite av den här bredare bevakningen om just de här sporterna kring ett livstidsperspektiv då. Vi tampades lite grann på den tiden med de fansporttidningar, fansportskateboard.
Just det,
fansport.
Det fanns.
Ja, just det. Så de, och de,
fast de var väl, ni väl har varit före eller?
Nej, nah, jag vet inte fasken, de var nog före, jag vet inte. Ah, okay, det kanske okay. Inte så här, men de var ju lite mer nördigare så, inom sina olika sporter. Sen var jag faktiskt vd för det förlaget, så vi köpte upp dem, så liksom det blev, det slog samman sen till slut. Och rent krasst, alla de här tidningarna var ju entusiastprojekt liksom. Det fanns ju ingen ekonomi i det här liksom. Det var därför till och med vi la ner det till slut, för det gick inte att hålla uppe liksom.
Men det är lite intressant, för att nu jag sitter och tänker på om jag tittar på det jag gör idag, det är samma sak, alltså jag kan, det skulle inte, jag skulle inte ens drömma om att bara, att det här bara skulle handla om skidåkning eller bara om löpning eller bara om, för mig är det liksom, eller det finns ingen anledning till att inte, jag vill ju täcka allt, höll jag på att säga. Eller det är ju precis som du säger, det är den här livsstilen, det är det som är det intressanta, inte det specifika utövandet.
Ja.
Och det är egentligen samma sak med Edge, ja, då, helt
för enkelt. Det är kanske det som ligger varmt om ditt hjärta, ja. Det är det du brinner för, och det är en nisch i sig att vara bred, om du förstår vad jag menar. Ja, det finns inget rätt eller fel, utan alla gör det som de brinner för och det tycker jag är kul. De som verkligen är nördiga och verkligen vill liksom gräva ner sig exakt vilket kulager eller vad det nu är, rör sig om, fine, det är väl underbart. Det finns säkert läsare eller användare och så vidare som älskar det också, så ta den lilla liksom delen, ni som brinner för det. Vi brann för det här och vi gjorde vår grej, och det var en del som gillade det.
Fanns det någon särskild höjdpunkt liksom, när kände du att Edge-stjärnan lyste som klarast?
Oj, det vet jag inte riktigt. Jag kan väl bara säga min största misstag istället. Eller som först slog mig. Nej, men du vet att det var när Ingmar Backman gjorde sin backside air uppe i Riksgränsen där. Och det var världens högsta backside air. Och det var faktiskt ett helt fantastiskt. Alltså, jag har inte sett något liknande efter det. Jag kommer inte ihåg hur högt det där var. Och vi var där och jag fick en jävligt bra, du vet, på den tiden så hade man ju vanliga kamerarullar liksom. Jag brände av en sekvens på det där, sjukt bra, och vi hade pressläggning precis efter det så här. Men vi hade inte planerat att köra den här storyn i det numret som precis hade pressläggning, för vi skulle göra en stor grej av det i nästkommande nummer och så vidare. Men det här, den aktualiteten, den skulle ju bara ut liksom. Så vi kunde ha blivit det första mediet i hela Europa som publicerade den backside, och det hade varit hur stort som helst. Men jag fattade det idiotiska beslutet att ändå spara krutet till nästkommande. Vilket innebar att vi var sist på bollen och alla andra var först på bollen. Vi hade kunnat vara först på den bollen. Så att vi var precis i piken där, och då var Edge stort, och vi var både på tv och vi hade vår webbsatsning då som hade börjat liksom, du vet, digitalt liksom, och vi var stor, hade många läsare och så vidare, och vi hade kunnat sätta det där. Men där fattade jag det ödesdigra beslutet att vänta med det där, och då började väl saker infalla. så det kanske var...
Det är jäkligt kul att du sa det, just det exemplet, för jag kollade på det klippet för kanske 2-3 timmar sedan.
Jaha.
Lite av en slump, eller vad man kan säga. Jag läste en artikel om Mattias Fredriksson, fotografen.
Just det. Han jobbade väldigt mycket för oss ju.
Ja, det kan jag tänka mig. Och då i den artikeln så refererade han till just det hoppet. Så jag hade det, och jag läste det ju typ igår. Så jag hade det i bakhuvudet, och så satte jag vid datorn och så bara googlade det. Och tittade på det. Det är typ 20-30 sekunders klipp. Ja, kul.
Det var ju typ 95, 96. Johan Olsson, Backman och de här grejerna. Det var väl också liksom de pikade där också lite grann. Vi pikade där, liksom allting pikade där. Du vet, Gregor Hagelin liksom körde upp en helikopter eller med så här skateboardramper på fjället där. Industrin var hur stor som helst, och liksom allting bara sköd av liv och entusiasm och sådär. Ja, jag kanske har fel, kanske inte liksom födda, men det kändes nästan som där pikade och sen så
födde. Då var det liksom både högst och lägst.
Ja,
samtidigt.
Precis. Med en liksom liten knorr då att jag gjorde det här ödesdigra misstaget då.
Var du där förresten på plats i Gränsen?
Ja. Var vi var alltid på plats. Mm. Och det var ju liksom en av mina spjutspetsar, det var att jag alltid var precis där. Liksom. Jag armbågade mig fram och jag hängde ju med alla de här människorna. Liksom. körde med Ingmar Backman ner liksom till, och hängde på toren där och du vet, när jag bevakade Triple Crown då i Hawaii med, då bodde jag med Kelly Slater och liksom, jag bet mig fast och hängde med alla människor, oavsett var jag var så liksom så var jag som en terrier liksom, förmodligen skitjobbig i en del grönor, men liksom jag, och det är såklart att jag också var ute på Pipeline när Kelly, jag surfade ut min egen surfbräda och plåtade med lite sån här vattentät kabel där liksom, jag var helt, ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, liksom, men manisk liksom i det där. Jag bara älskar det här livet. Jag trodde att jag kunde surfa samma vågor som Kelly Slater. Jag trodde att jag kunde hoppa samma hopp som Ingmar Backman. Liksom. Jag gjorde det också, det gick ju inte så bra. Men liksom,
du sitter här idag.
Jag levde verkligen som jag lärde där. I mångt och mycket.
Om, med avstamp i Edge då. Och återigen, då, nu kommer jag återigen be dig göra en tidsresa. Om man kan säga, ett perspektiv. Hur har outdoor media då förändrats liksom, vad avstamp i Edge tills idag då?
Ja, men det är som jag nyss nämnde, det kom ju med internetrevolutionen här och det facto att varje enskild individ idag har sitt eget media och har tillgång till en myriad olika kanaler, allt från bloggar till olika sidor på diverse olika sociala medier och så vidare, och naturligtvis en enorm amatörsscen, men också en professionell scen, alltså att många som idag får väldigt många followers och sådär, så man kan bli lite semiprofessionell. Så företagen idag, de plockar ju upp mer eller mindre framgångsrika bloggar och liknande och börjar liksom jobba med dem, kommunicera mot, tillsammans med dem eller via dem, med den här enormt långa svansen av mer eller mindre nischad media i de här, alla de olika sammanhangen och så. Och där har vi ju, du vet, allt ifrån vanliga text- och bildgrejer till rörliga och podcast som den här och YouTube-kanaler och så vidare. Så det är ju en explosion som är liksom odelat positiv, skulle jag säga, för alla oss som älskar att få information om det här. Och också använda de här kanalerna för att vara med och påverka och interagera med andra människor. Liksom. Så att det är verkligen super, det är först nu som internet blir verkligen interaktivt. Ja, det här hände ju för några år sedan, eller många år sedan, men det fortsätter ju att bara explodera.
Och det var ju precis det här jag trodde att du skulle komma till. Mm. Och nu har jag en sån här lite halv luddig, ett halvluddigt påstående maskerat i en fråga som jag hoppas att du kommer kunna fånga upp. Mm. Man kan ju prata om någon slags treenighet här med inspiration genom de här den här, du har demokratiseringen av medieproduktionen. Alla är potentiella filmskapare, fotografer eller någonting sånt.
Yes.
Och de sprider ju inspiration. Du sprider den vidare. Mm. Och allting, det grundas ju i själva utövandet. Och sen så exponeringen av det här utövandet. Men att det sker på en väldigt, på väldigt marknadsstyrda plattformar. Har du någon tanke kring det? Kan det vara problematiskt att det blir väldigt kommersialiserat ändå? Fast kanske lite...
Ja, det finns jätteproblematik i det naturligtvis. Nu gäller det att hålla tunga rätt i mun här, för det är så enormt komplext och mångfacetterat alltihopa. Men om vi i grund och botten kan konstatera det, att det är ändå helt fantastiskt i grund och botten att varje enskild individ, kanske inte alla, men med rätt små enkla medel har möjlighet att idag uttrycka sig fritt om det som de brinner för. Så det är ju helt fantastiskt. Sen kommer det naturligtvis dåliga sidor med det. Det är att folk, det finns mycket kränkningar, mycket hat och så vidare. Och vi har den problematiken naturligtvis vidare. Sen kommer naturligtvis massa falska påståenden i en och andra. Och å andra sidan så finns det idag en myriad olika möjligheter att validera det som sägs, även från oavsett vem som säger det. För att när man är interaktiv, använder interaktiva media, så finns det en stor möjlighet att då kommer en transparens med det. Att man blottar sig så att vem som helst kan faktiskt dementera det här. Alltså det blir som ett stort Wikipedia. Liksom. Alla kan gå in och ändra och tycka till och ena och andra. Så att, säger du någonting som inte är sant, så kommer du få skit för det. Så att hela liksom, internet är som en stor schweizrost i princip. Liksom, och det blåser ju rätt igenom det. Så att det blir väldigt svårt att liksom fara med osanning utan att avslöjas. Oavsett om du är individ eller om du är ett företag. Då. Så att om du går ut och säger att nu klättrar jag upp för Mount Everest och det var hur ballt som helst liksom, så kommer det kunna dementeras rätt snabbt, för det kommer sprida sig. Det är mycket svårare att hålla saker och ting hemliga. Så att, sen nämnde du det här med de kommersiella krafterna. Ja visst, det är ingenting är ju gratis. Du använder ju en plattform som förr eller senare kommer att sannolikt vara kommersiell. Bortsett från möjligtvis Wikipedia och så vidare som fortfarande lever på bidrag och en massa andra sådana tjänster. Men de medieplattformar som vi idag är bekanta med, allt från olika bloggsystem till olika sociala medier som Facebook och Snapchat och Twitter och Instagram och liknande, de där är ju reklamfinansierade. De där kommersiella programmen, som jag säger, lite klumpigt kan man för annonsprogram, men de kommersiella programmen är mer eller mindre sofistikerade och ibland för en lekman helt obegripliga och kanske inte alltid så jävla bra. Jag är själv häpnar över att så stora gigantiska tjänster fortfarande har så usla kommersiella program som faktiskt inte tillgodoser det lystmäte som både mottagaren och avsändaren till informationen rimligtvis är förtjänt av, om du förstår vad jag menar.
Ja, har du något exempel?
Nej, men liksom så här, till exempel på Facebook liksom så här, bara för att du går in, om du och jag är polare på Facebook och du går in och gillar fjällräven, då antar systemet att jag också är road av fjällräven liksom. Då är fjällräven ansluten till det programmet, så kommer fjällräven dyka upp hos mig, för de antar bara för att du är intresserad av fjällräven så skulle jag också vara intresserad av fjällräven. Ja, det är väl ett antagande så att säga, och det är väl inte helt taget i luften, men det är ju inte sannolikt att jag skulle vara det. Så det är dåliga alltså någonstans, man brukar tala om interruption marketing, och det är fortfarande interruption marketing. Det är relativt lite av de kommersiella budskap som vi faktiskt är intresserade av egentligen. Så. Och nu går ju trenden, alltså, eftersom det är väldigt enkelt då att implementera adblocker-system i alldeles varianter liksom, och nu sägs det ju att 25% av Sveriges befolkning, bara till på Sverige, har installerat den där pluginen, den där programvaran i våra devices som rensar bort all reklam, och det är stort huvudbry, och till man på de unga människorna så är det upp till över 50% som gör det. Så att, och det här är systemet bara, sen har vi redan rensat bort den här reklamen i våra huvuden. Vi har ju en adblockers i våra huvuden där vi försöker filtrera bort det här. Så att alla de här kommersiella företagen, de använder de här plattformarna för att jaga på det de kallar för deras målgrupp i bevisen, liksom målgruppen att liksom skjuta mot dem liksom. Så att jag tycker hela det här, alla de här kommersiella programmen är fortfarande för jävla dåliga liksom, och funkar väldigt dåligt, och där finns det säkert mycket man kan fortsätta göra för att det ska bli mycket, mycket bättre. Så resultatet av det här är ju nu att man då, det har ju pågått nu i ett par år i alla fall, det här med native advertising och liknande, det vill säga att man gör redaktionella advertorials, alltså redaktionella, man förpackar all kommersiell kommunikation i en redaktionell förklädnad egentligen då, för att då slippa bli adblockade och liknande och mer sådär. Och så länge det sker icke-transparent, att man försöker dölja sin härkomst, så är det ju förkastligt. Men när man är transparent med det så är det väl okej. Liksom. Jag lever under, liksom, jag tycker att ett kommersiellt budskap måste rimligtvis kunna stå på egna ben. Alltså, ungefär som Red Bull, liksom. De kör sin Red Bull-kanal på YouTube och de levererar så jävla bra content. De attraherar folk för att de vill titta på det de faktiskt producerar.
Och du går inte liksom att missa vem avsändaren är? Liksom.
Nej, det går inte att missa vem avsändaren är. De är helt sant, de är stolta över det där. Liksom. Så att jag tror att liksom att däremot att hänga upp sina budskap på ett annat medie, en annan kommunikation som klassisk liksom, reklam normalt gör, det har alltid visat sig, sett ur mitt perspektiv, vara ett ganska dåligt alternativ. Liksom. Men det är brist på annat.
Ja, det är så här, nu är vi kanske väldigt så här sidetracked, men ett bra och intressant exempel är den här, det går väl inte nu längre, men det var väl ett av de här första hemmafixarprogrammen som gick på femman, som heter Room Service.
Just det.
Och där den största finansiären till Room Service var svenska måleribranschen.
Ja, så är det. Och det är mer
I varje avsnitt så det var väldigt tydligt att de målade om hela tiden. Vad den var, så var det liksom, just målningen blev väldigt central. Och så vet jag inte hur uttalat det var, ifall de Room Service presenterat av
det vet jag i stort sett. Jag har lite känningar där som jag jobbar till TV4 och sådär. Så det är inte sällan, nu får jag säkert skit för det här, liksom, men där sätter man sig med kunden i fråga och tittar på ett programkoncept. titta hur skulle vi kunna göra det här tillsammans. Och sen tänkte jag, det hade varit bra med ett måleriprogram och kanske redaktionen där på TV4 föreslår det här och så skulle man kunna skriva. Så det här sker i samarbete. Det är inte liksom så här, det kommer säkert massa TV4-människor säga att han vet inte vad han snackar om, för att vi gör vår redaktionella med integritet och ett oberoende perspektiv och sen så får finansiärer komma och finansiera det. Så, att säga. Så är det inte, utan de gör det här. Det är
ju som
en ska man säga, en utvidgad produktplacering för att det omfattar hela programmet. Så, att säga. Så det är precis det du talar om. Och jag tycker att det är helt okej, men det viktigaste är ju så att säga att jag har inget problem med målarmösterna gör sitt eget TV-program. Tvärtom, det är precis vad Red Bull gör. Liksom. Fast det ska vara transparent. Och det konstiga är att liksom, om de gör spelar sina kort rätt, målarmästarna eller vilket företag det än är, så har de ingenting att skämmas för. Det är väl fantastiskt att de gör världens bästa program, målarprogram, och det attraherar massa människor. Och så länge användare, eller i det här fallet tittarna, vet det här, så har de inga problem att titta på det där.
För jag bara tänkte, om man ska översätta det till exempelvis då, som vi hela tiden kretsar kring, outdoor media då. Mm. Att de här den här enskilda Instagram-kontot till exempel med den här skidåkartjejen eller skidåkarsnubben som har jättemånga följare, men så visade det sig kanske att det är på något sätt en förtäckt kanal för någon avsändare som inte är namngiven. Skulle det kunna vara en tänkbar utveckling? Eller är vi redan där? Och om det är så, är det ett problem? Liksom, ser du att det blir lite förpestat? Eller inte förpestat, men att det blir lite, det tar lite udden av det äkta.
Jag ser ett jätteproblem. Nu är outdoor-industrin, det är ju så sagt en väldigt stor industri. Vad jag kan förstå så omsätter bara i Sverige friluftsliv 100 miljarder kronor, var 25 miljarder kommer utomlands och 75 miljoner stannar i Sverige. Det låter häpnadsväckande mycket, men det är i alla fall vad Peter Fredman på Mittuniversitetet har kommit fram till, att så är det liksom, det är vad vi spenderar. Och det är livsmedel, och, eller prylar, transporter, boende och livsmedel och så vidare. Så det är en stor industri, men ändå inte lika stor industri som många andra industrier. Så att vad du säger nu är ju att det där, om man tittar på liksom smink och såna här grejer, så är det liksom en myriad olika bloggare idag som idag sponsrade med prylar och grejer. Så de berättar ju om hur mycket de gillar den här parfymen eller en och andra. Liksom så här. Och det är ju omöjligt att se idag om det är en produktplacering eller inte. Så att säga. Så det, men så är det. Alla de här bloggarna är nedlusade, genomsyrade av produktplaceringar, eller hela programmet, eller liksom alla poster är liksom kommersiella budskap. Så det är klart att det är ett problem, för att de som tittar på det här, eller de som läser det här och inspireras av det här, de vet ju inte om det här är någonting som den här tjejen eller killen som de bloggar om det här är deras åsikter eller inte, eller om de är köpta. Liksom. Så jag förstår inte varför inte man kan vara transparent med det istället. Det kommer bara bli bättre. Och jag, sannolikt så har outdoor-industrin börjat liksom, för att den är inte lika utvecklad liksom, den ligger så mycket efter många andra industrier, men det där är någonting som definitivt redan idag pågår även i outdoor-industrin liksom. Och jag tycker att det är ett problem, för det är lika bra att vara transparent med den saken. Jag tycker alla de här fjällräven och liksom Houdini eller Salomon eller ner, står för det ni är. Det är fantastiska företag som gör fantastiska grejer. Ni behöver liksom inte trockla igenom massa bloggar eller på ett icke-transparent sätt, tycker jag. Nej. Jag säger inte att de gör det. Nej. Men det var ett exempel. Liksom.
när föddes idén till Outdoor Map?
Ja, Outdoor Map. Det kanske jag bara kort ska beskriva. Eller jag ska...
Ja, börja med. Vad
för att så lyssnarna här, om de är kvar, vill säga... förstår vad det är för någonting. Och naturligtvis så börjar jag med missionen då, för det är ju den som är central för mig. Jag tycker att det är fullkomligt förkastligt att folk inte hittar ut i naturen, och missionen handlar om att försöka locka ut fler, framförallt urbana människor, ut i naturen, att utöva friluftsliv. Jag tror att varje enskild individ kommer må så enormt mycket bättre, och när varje enskild individ mår bättre så kommer den här planeten må mycket bättre. Man kommer få nya värderingar, man kommer se saker på nya sätt och så vidare. Så att det är en väldigt, väldigt stor anledning till att jag gör vad jag gör då. Och vad är då Outdoor Map? Jo, det är ett försök till att med smart ny teknik kartlägga hela Sveriges och kanske visionärt hela världens friluftsliv på ett sätt som ingen annan har lyckats göra hittills. Och det är naturligtvis ett gigantiskt kamikaze-projekt. Och när jag säger kamikaze så är det liksom ett självmords försök egentligen, för att det är ju nästan omöjligt att lyckas med det. Men skam den som ger sig. Nu kör vi det här och vi har använt oss av vissa taktiska sätt för att, inte, för att lyckas då. Och det är på följande sätt. Vi har alltså tagit fram en, det jag kallar för en kollaborativ plattform som gör det möjligt för olika friluftsintressenter att vara, använda vårt system för att kommunicera ut sitt friluftsliv. Och det sker alltså på ett kollaborativt sätt i den bemärkelsen att idag så jobbar vi då främst med, tyvärr ska jag säga, för det är en jäkligt trögt klientel, med kommuner, länsstyrelser och andra friluftsorganisationer. De är urfattiga, de är supertröga och det är nästan hopplöst. Men det visar sig att det är de som sitter på informationen om vandringsleder, naturreservat, naturvårdsområden och så vidare. Så att vi är lite hänvisade till dem, och vi har också valt den strategiska sättet att börja jobba med dem, för de är också villiga att betala lite slant för det här. För de trycker redan idag broschyrer och så vidare. Så det här är ett nytt sätt för dem att kommunicera sitt friluftsliv via betydligt mer moderna media och modernare sätt. Alltså via mobila applikationer och liknande. Så att idag har vi då lyckats ansluta då i alla fall ett 20-tal kommuner och 5 länsstyrelser och lite andra friluftsorganisationer. Att då publicera sina naturreservat, sina vandringsleder, badplatser, cykelleder och en och andra i det här systemet. Och då få mobila applikationer som vägleder och inspirerar folk ut i naturen. Så där är vi idag. Och till exempel i Stockholm då så har vi ju anslutit då 14 kommuner, Stockholms läns länsstyrelse, Hälsan Stig och så vidare. Och tillsammans så, när man slår ihop deras information, så kan vi nog ganska bra skapa en guide till hela Storstockholms friluftsliv. Och när alla länsstyrelser, idag har vi ungefär cirka 500-600 naturreservat inlagda i systemet, beskrivna med bilder och texter och en och andra av Sveriges 4000 naturreservat. Men när andra länsstyrelser är med här, då kan vi faktiskt för första gången skapa en bra mobil guide till Sveriges alla naturreservat. Och jag tycker att det är helt bisarrt att idag 2015, när vi vet hur viktigt det är att folk kommer ut i naturen, vilket är ett tydligt friluftspolitiskt mål hos regeringen, att vi ännu idag inte har en guide till alla Sveriges naturreservat. Det finns en pappersbok liksom, och så finns det lite så här foldrar hos länsstyrelserna och lite på webbinformation på länsstyrelsens hemsidor så att säga. Men det finns ingen pappa med sina 2 små barn som ska ut i skogen som går ut till länsstyrelsens hemsida för att få tillgång till vad man kan springa och cykla i sådär. Så att det märker att det finns en jävla kall och en jävla mission i det här så att säga. Och ja, det här ska vi lyckas med.
För vem är detta? Är det för tvåbarnspappan som...
Det är ett väldigt brett perspektiv. Vi är ju friluftsentusiaster i Sverige. Jag tror nästan 90% av Sveriges befolkning utövar friluftsliv i någon mån. Om man räknar till att man går runt kvarteret med hunden eller sitt närmaste naturområde. Så att folk tycker om friluftsliv. Så att det här är till hela svenska folket nu. Och nu pratar jag Sverige, men visionärt är naturligtvis världen vi pratar om. Liksom, så. Men man måste börja någonstans. Så att det är definitivt ett betydligt bredare friluftsliv. Alltså vi kommer inte gå ner och visa klätterleder eller liksom sådär, för det krävs en helt annan. Och du vet, det finns ju så många bra, till exempel Fishbrains med fiskekommuner, exakt hur stora fiskar är, exakt vad man vet, sådana grejer. Så att det är nischforum. Det här kommer bli en bred guide till ett brett spektrum av friluftsliv. Så. Inte helt olikt, tänk dig som friluftslivets TripAdvisor eller friluftslivets Facebook eller en kombination däremellan. Så.
Att du kan lägga in en liten, ja men den här spotten i Nackareservatet var superfin, här gjorde vi det.
Exakt så, och det är så, det kommer vara journalistdrivet, redaktörsdrivet, men det kommer naturligtvis också att fiska upp all den energi som finns hos dem som faktiskt är engagerade och intresserade av de här olika. Så att det är klart att vad man kan cykla, springa, bada och så vidare, mycket av den informationen, den sakkunskapen, den sitter hos gemene man. Och det är såklart att vi kommer öppna upp det här, möjligheten för dem att vara med och bidra för att de verkar för ett främjat friluftsliv själva också. Alltså inte helt olikt Artportalen där, vad är det, 16 000 kollaboratörer eller insamlare har lyckats samla in information om 30 miljoner arter. Det är rätt häftigt. Så att tillsammans med de som är engagerade i svenskt friluftsliv, kanske hela världen, kan vi ta fram en jävligt spännande guide till friluftslivet tillsammans då. Men nu har vi börjat med de kommuner och länsstyrelser för att liksom dels få lite intäkter och dels komma igång. Men vi kommer att öppna upp det så det är möjligt för användarna. Men vi hyser också någon form av respekt för att bara för att man öppnar upp att nu kan alla bidra med sina favoritplatser och beskriva dem och en och andra, så det kommer inte smälla till. Folk har ju så jäkla mycket för sig, så att det måste finnas tydliga incitament och det måste finnas en energi redan där, så det du delar med dig av måste verkligen plockas upp av andra också, så du får ditt lystmäste av varför du gör det.
Här måste det återigen, för kanske tredje gången så refererar vi till att man måste vara tålmodig som kreatör av detta.
Tålamodig, men också inte stånga pannan blod i huvudet och göra samma sak. Du måste improvisera, eller improvisera, utveckla och hitta nya metoder och nya sätt. Liksom. Går inte det så får du använda nästa metod. Går inte den metoden så får du använda en tredje metod och så vidare. Så får du hacka dig framåt. Sådär. Så att det är en jävla utmaning. Men vi är fyra utvecklare. Och jag har en partner och jag finansierar det här själv i princip. Med egna besparade medel, driven av missionen. Jag har ingen större förhoppning eller räknar inte med att det här ska vara... Det finns ingen ambition att tjäna massa pengar kring det här, utan det handlar bara om att försöka finansiera ett främjande friluftsliv på ett modernt sätt.
Men om man ska tänka då på visionen här, tänker jag rätt då, om jag ser framför mig att Outdoor Map appen ligger precis bredvid exempelvis hitta.se. Istället för att om jag ska leta reda på en kemtvätt eller en pizzeria, så precis bredvid för tummen så ligger liksom Outdoor Map om jag vill liksom ut och åka långfärdsskridskor eller ta en löptur på ett nytt ställe liksom.
Ja, vad är frågan egentligen?
Nej, men det är liksom det ni vill bli, det naturliga. Och det, om jag ser på mig själv kanske och mitt eget utövande, så att man har en tendens att vara för dålig att pröva någonting nytt. Man är inte van att liksom, men om jag ska ut och springa då börjar jag 99 gånger 100 börjar på exakt samma ställe. Så är inte det en utmaning också, att få folks...
Det är därför vi finns till delvis. Och när jag säger att nu har vi börjat med de här länsstyrelserna och kommuner och andra friluftsintressenter och skapa deras liksom guider, och det är ett kollaborativt perspektiv, så att tillsammans kan de skapa bättre guider och så vidare. Vi har ännu inte, det är klart att när man idag som använder, då loggar man in med sin Facebook-profil och man kan säga vad man har varit och vart man vill och så vidare. Så det finns lite sådana users integration så. Men vi har ju inte släppt in the crowd för att vara med och bidra och bygga upp friluftslivet, för att vi hyser en lite form av respekt att det måste vara riktigt bra för dem att göra det, alltså tillräckligt starka incitament. Men vi är snart där, så att då kommer det sannolikt ta fart på ett annat sätt då. Utmaningen, den stora utmaningen, och det är därför vi finns till, det är ju att få folk ut i naturen så att säga. Och det här är ett sätt att få ut folk i naturen, för att Peter Fredman då, som är forskare då på friluftsliv i Mittuniversitetet, de släppte en rapport här nu, Friluftsliv 14 heter rapporten, och där tittar man bland annat på då, så att säga, vad är det som gör att folk inte kommer ut i naturen. En av de bidragande skälen till det är att man faktiskt inte vet var man ska ta vägen. Även då om man tittar på regerings friluftspolitiska mål, så är tillgänglighet och access en väldigt högt prioriterad åtgärd. Man måste försöka förstå vart man kan bege sig och vart man kan gå igen och andra. Så att det är häpnadsväckande att inte någon, framförallt inte myndigheter och så vidare, faktiskt att anstränga sig mer för att liksom hitta de moderna sätten att göra det här på. Så det finns ett väldigt tydligt existensberättigande. Men vår kamp, det handlar ju om att försöka få folk att istället för att åka till IKEA och köpa billig bokhyllor, att sticka ut till nationalparken och gå en promenad. Men det är ju bara att slå upp vilket media som helst, oavsett om det är en blogg eller en tidning eller en tv-program. Det är ju ingen som marknadsför naturen. Ingen gör det. Men till SDF är någon liten grej liksom. Däremot är det ju liksom 52 miljarders kronors marknadsföring av köp våra prylar liksom.
Är det någon slags...
Och det tycker jag, där måste jag faktiskt slå en liten
passa på.
Nej, men passa på och drämma till industrin här. Jag tycker att det faktiskt är lite tråkigt, men i viss mån förståeligt att industrin, outdoor-industrin, inte tar sig an den uppgiften att faktiskt ta hand om den fysiska arenan i lite bättre utsträckning och också se till så att folk hittar ut till den fysiska arenan. De säljer utrustningen. De säljer de olika delarna, liksom det som går att köpa. Liksom. Men de räknar kallt med att folk hittar ut själva och att det finns platser att vara på i princip. Om jag förenklar det lite grann. Så att det är mycket av deras, de som, åtminstone de som säljer utrustningar av alla dess varianter, de driver trafik och säljer utrustningen. Sen lämnar de sina konsumenter till sitt öde.
Vad tänker du själv? Tänker du att det kan vara någon slags klassfråga och också klassproblematik i vem som hittar ut och vem som inte hittar ut? Eller utanförskap och...
Men ja, jag vet inte, det kanske definieras som en klassfråga så att säga. Men man kan väl bara konstatera det att folk behöver hjälp. Oavsett vem du är. Det är klart att det finns en liten klientel liksom, som jag själv liksom, som kan varenda grönområde i Stockholms närhet och kanske till och med Sverige. Så att säga. Men det är klart att man kan väl inte få nog med inspiration och förkovra någon vad som finns att göra där ute. Ja, men hur många vet att vi faktiskt har 4000 naturreservat? Det är ju helt sjukt. Liksom. Jag hade själv en liten ambition att kanske besöka alla de här naturreservaten innan jag ramlar av stolen. Liksom, eller ramlar av pinnen heter det. Men inser att det är nästan omöjligt. Jag kommer alltså inte hinna, inte ens om jag besöker ett naturreservat om dagen, så kommer jag hinna att besöka alla naturreservat under mitt liv här i Sverige. Betänk då att det finns över 100 000 naturreservat i hela världen.
Så svinnande
tanken. Faktum har det varit ett ganska liksom ett äventyr som jag liksom i princip håller på och planerar att liksom faktiskt besöka, cykla till alla naturreservat och åtminstone besöka så många som det går. Mm. Ett tag satt jag funderar på om man skulle stensätta något kollaborativt projekt, att vi alla gemensamt kan besöka alla naturreservat, åtminstone. Och liksom få upp det på någon form av karta, ta lite bilder och liksom, ja, det handlar om lite det här crowd, om du säger crowdfunding, crowd experience, att liksom så att nu drar vi ut och så besöker alla naturreservat, tar bilder och beskriver dem tillsammans. Mm.
En utmaning som vi kanske kastar ut.
Ja, men definitivt så. Det behöver bara någon som iscensätter det där. Och det har naturligtvis varit fantastiskt kul om SDF vill jag vara liksom draglok för det eller så vidare. Men de är ju inte där.
Vilka typer av aktörer vill ni bjuda in till den här plattformen?
Alla. Alla som idag vill främja friluftslivet och naturlivet. Det finns inga gränser för det. Vi har inte råd någon av oss att inte låta den energin få fullt utlopp. Det här är ju ett fantastiskt, ett av många fantastiska sätt att hitta samarbetsformer. Det finns väl ingen som idag är engagerad av friluftsliv som tycker det är dåligt om vi på något sätt kan ta fram en guide till Sveriges friluftsliv eller hela världens friluftsliv.
Är SL med på tåget?
Nej, det, jag skulle säga att det är ingen som är på tåget. Men liksom, jag är ju van. Jag är tillbaka till mitt entreprenörskap. Jag har drivit igång så många olika projekt inom så många olika områden där man fått nej, 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 nej de första åren. För att det där har vi aldrig gjort förut och det där kan väl inte funka och bla bla. Ja, men när vi drog igång Mistiet, vi lanserade en online-bokningsmotorn. Hur många var det som använde den dagen? Det var ju ingen. Det tog ju flera år innan de köpte första biljetten i vårt system. Så är det ju. Men jag hoppas att det här kommer att gå lite fortare för användarnas skull.
Hur gammalt är projektet idag?
Ja, det beror på vad man säger. Men vi grundade ju... Jag gick ihop med en kille som har jobbat med lite natur... frågor tidigare liksom, så han har ju satt något frö där liksom. Men tillsammans var det kanske 2 år sedan som vi skapade det här Outdoor Map då. Och det tjänsten heter Naturkartan. Naturkartan.se ligger i webben där, då laddar man i appar och så vidare. Men vårt bolag heter Outdoor Map och Outdoor Map ger ju signalen om att vi tänker världen liksom, naturligtvis så.
Vilka är de största misstagen som du lärt dig mest av?
Inom vad?
Inom livet och livet och företagandet kanske?
Ja, det är kul att du säger misstag, för det är ju den största läro... den största läromästaren, att alla misstag är så. Det är lite kul att jag har ju också verkligen... Jag har verkligen drivits av det, vikten av att faktiskt göra misstag. Jag tycker att det är enormt viktigt att göra misstag, för annars lär man sig aldrig någonting.
Jag läste ett citat igår i en bok som var typ att en amatör är någon som ännu inte lärt sig hur man inte ska göra något.
Oj, ja, den var svår. Men,
mycket sådär dubbelnegationer och så.
Ja, precis. Jag tror jag fattar andemeningen där. I USA finns det till och med konferenser som heter FailConf, liksom, som är stora succéer. Liksom. Där går folk upp på scenen och berättar om sina misslyckanden och de applåderas av tusentals åskådare där och inspireras av det. Så att det är enormt viktigt naturligtvis. Men det viktiga är ju också att man lär sig av det. Så att frågan är, vad har jag lärt mig av mina misstag? Eller vilket misstag har jag lärt mig mest av?
Ja.
Det är inte så. Ja, vad svårt den frågan var.
Det kan ju vara svårt att
ringa. Ja, en grej som jag än idag har, det är att jag tror ju att allting är så rationellt. Men det är ju inte det. Alltså, människor är inte rationella. System är inte rationella. Utan det finns många andra faktorer. Så att om man bara tror att det här rationellt, rent logiskt, måste ju funka, så blir det inte så. Och man kan inte begripa varför. Men då måste man börja tänka med de här lite mjukare värdena. Att människor är av kött och blod. Totalt nyckfulla. De agerar baserat på massor av känslor, emotioner och saker som kan vara otroligt svåra att begripa. Och det är ett fenomen som har jäckat massor av entreprenörer. Mm. Vet det här, vad heter det? Den tipping point-boken. Vad är det som gör att saker plötsligt tar fart? Det är otroligt svårt att begripa det. Time to market och allt det där.
Men har du alltid, om man säger så här då, har du alltid haft insikten att kunna se på motgångar som någonting bra? Eller är det en mognadsfråga?
Jag har nog alltid haft en...
Ingen gillar väl kanske liksom när man går på pumpen just där och då, men ändå har du liksom alltid haft insikten att men vänta, nu kan jag faktiskt lära mig någonting.
Jag vet inte alltid, men jag, definitivt under alla det, mina, det jag företaget mig i har ju varit präglat av att lära mig av misslyckanden och använda det som en språngbräda till att förbättra mig och göra någonting nytt och spännande. Och kanske ibland också någon form av liksom, revansch, liksom, en drivkraft att faktiskt ännu mer vilja göra det här. Men tillbaka till det här också, att det är så jäkla viktigt att du inte stångar din panna blodig åt ett håll, för att då går du under. Du måste ta det sunda förnuft och fånga och säga så att nej, det här gick faktiskt inte, det här är inte bra, men om vi vrider på den här lite grann eller gör tvärtom, då kanske vi har möjlighet att lyckas, och ibland så gör det viktigaste är bara att du aldrig någonsin tummar på ditt visionary framework. Det är tillbaka vad Jim Collins säger, liksom, så att det ligger fast. Allting runt omkring det kan du förändra hur mycket du vill. Och det kan ju många stora eller många bolag skriva under på, att det är inte den som är störst som är bäst, utan det är den som är mest förändlig med din omgivning som har störst möjlighet att lyckas. Och det präglar nog dig som person också, och ens startup också.
Har du haft några personer som förebilder?
Ja, det har jag har ju massor av personer som förebilder. Herregud. Alltid från min dotter till kända företagsledare, till guris inom massa olika sammanhang. Liksom. När man ser på de själsiga, liksom Anthony Robbins, Robin Sharma. Ja, jag läser massa existentiell litteratur. Liksom. Deepak Chopra, liksom, det finns massa sådana jättespännande. Eckhart Tolle. Jättemånga sådana spännande själsliga gurus som jag tycker är häftiga. Och så finns det en massa managementmänniskor som jag tycker driver företag på ett jättespännande sätt. De har Jim Collins jag nämnt som ett exempel och så vidare. Naturligtvis liksom, kända företagsledare som Steve Jobs och Bill Gates och liknande. Är ju fantastiska människor. Också obehagliga på många sätt och vis. Men häftigt också där, tillbaka till min dotter och så här, de ser ju saker och ting på ett helt nytt sätt liksom. Jag, som ett litet exempel, jag har ändå ansett mig vara ganska duktig fotograf, jag jobbar som fotograf 15 år så där. Men insåg ganska snabbt när jag såg min dotter ta bilder att jag tog bilder på ett jävligt konventionellt och tråkigt sätt. Hon tog bilder som bara det var bara så jävla omedelbara, det var så mycket känsla i dem, hon har aldrig reflekterat över den jävla gyllene linje kors och tvärs, utan hon bara tog. Jag plötsligt så här, över en dag så blev mina bilder så enormt tråkiga. Jag har liksom inte riktigt kommit på fötter än. Så att hålla den här försören i huvudet, det krävs rätt mycket, tycker jag.
Ständigt förnya sig.
Ja, ständigt förnya sig. Och jag har ju implementerat massa sätt i min vardag för att hålla mig fräsch i huvudet. Som ett exempel, så när jag köper livsmedel eller när jag köper mat, så har jag bestämt mig för att alltid köpa någonting som jag aldrig tidigare har köpt. Varje gång. Alltid välja. Att alltid skjuta ut dig åt något håll där tidigare aldrig har varit. Det tycker jag är...
Uppsäcka lust.
Ja, det är det. Och det här med att säga ja istället för nej. Liksom. Var väldigt försiktig med att ha en att tro att din bild eller din egna föreställning om hur saker ska vara är helt förträffliga. Utan var lite ödmjuk inför, låt andra vägleda dig liksom, och ha en skön inställning till det som händer där. Det kan vara väldigt framgångsrikt. Det är alltid en balansgång.
Vad är du mest stolt över?
Mest stolt över?
För att ringa ner till kanske någon slags bedrift eller någonting.
Det där är en lite känslig fråga faktiskt. För att ibland så kommer jag underifrån, jag är inte så stolt över så värst mycket. Och det är lite obehagligt att kunna konstatera det. Fan, jag är inte stolt över någonting. Väldigt många har sagt så här, jag är inte stolt. Jag har byggt upp hela det här företaget. Det är 120 pers, finns det i 8 länder. Liksom. Är du inte stolt när du ser alla de här människorna? Liksom? Och jag har aldrig riktigt känt den där stolt-känslan. Och det är ju någonting beklagligt. Att jag inte riktigt. Så att jag har lite svårt att svara på det. Jag hoppas att jag kanske kan svara på det om några år när jag kommer tillbaka här. Och att jag känner att det här är vad jag är stolt över.
Fast det väl samtidigt så är det väl kanske processen som är mer värt än själva slutmålet, eller?
Ja, men jag tycker det är väl en fin känsla att få känna sig stolt över någonting. Det är väl någonting härligt. Så det känner jag mig lite beklämd över att jag faktiskt inte lyckas. Däremot känner jag mig tacksam för massa olika saker. Mm. Det är ju viktigt.
Mm.
Jag känner mig oerhört tacksam för min hälsa och för liksom mitt liv generellt sett i det här helt makalösa landet. De här otroliga förutsättningarna vi har att leva ett fullt och rikt och härligt liv. Liksom. Det är, att sitta här med dig liksom, och få bli intervjuad och snacka med en skön, spännande människa. Nu får jag inte höra så mycket om dig, men jag vet ju vem du är sen tidigare. Men det är ju enorm lyx liksom. Så tacksamhet känner jag mycket mer än stolthet.
Tacksamhet är kanske det bästa sättet att avrunda det här på. Hörru du, jag är väldigt tacksam över att du tog dig tid.
Tack själv. Jag är tacksam för att du ville att jag skulle vara här.
Tack för tacket.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.